Hej och välkomna till avsnitt 1206 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig, Ronny Berggren. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Ja, tack så mycket.
Vi ska uppdatera om det senaste som hänt i USA och fokusera på senatsförhören med Amy Coney Barrett, Donald Trumps nominerade HD-domare. Men först lite kort, allt annat som hänt.
Ja, kortfattat Supreme Court HD då, som då är förmodligen tillsatt en ny domare, har beslutat nu att Donald Trump får avsluta vad som kallas US Census, med andra ord folkräkningsprocessen i USA. Man gör en folkräkning i USA var tionde år, den sker just nu. Donald Trump vill avsluta den tidigare nu för att man ska ha tid. Det måste vara klart till december 31. Så Trump vill ha mer tid att man liksom ska kunna, administrationen ska kunna hantera det här, all data som kommer in. Medan demokraterna ville förlänga den. HD tog beslutet efter Ginsburg död att Trump har rätt. Man får avsluta den tidigt. Så det här visar hur otroligt viktigt det är med HD. Därför att det här fallet avgjorde, om Ginsburg hade varit domare så hade förmodligen gått Trump förlorat. Så det här visar hur viktigt det är med HD och med en konservativ versus en liberal domare.
Varför är det viktigt att det här avslutas tidigt då? Alltså vad är problemet med att göra en folkräkning?
Ja, problemet är, dels är det då att demokraterna vill att om man räknar in, demokraterna vill att till exempel illegala ska kunna räknas in, de vill kunna fiffla och fuffla med folkräkning därför att det kan gynna dem när det gäller valdistrikten. Mm. Och då kan man fiffla och fuska med vad det här gerrymandering som vi pratade om förut, va? Och då kan man fiffla och fuska med valdistrikten, så får man in lite fler illegala invandrare till exempel i några valdistrikt, så ökar sannolikheten då att det kommer in fler pengar. Kommuner får pengar baserat på folkräkningen, så folkräkningen styr hur mycket pengar kommuner får runt om i USA av federala myndigheterna, va? Och till exempel då, om man har många illegala invandrare i en kommun, då vill man försöka få ut mer pengar för att kunna ge till illegala invandrare. Och det vill ju naturligtvis inte Trump. Det vill ju inte jag heller, va? Mm. Utan det ska ju gå till folk som är legalt, va? Så att det har att göra med politik till sist, hur mycket pengar olika kommuner får. Och även då hur många som då räknas in. Därför att om man kan då trycka in en massa illegala invandrare i sin kommun och få dem folkräknade, då kan man få en extra delegat i distriktet för kongressen. Och så tas den ifrån någon annan istället. Så det har att göra med också hur många kongressdelamöter olika distrikt har.
Just det. Fler saker?
Ja, Nancy Pelosi har ju tappat det helt. Hon är ju lite som Joe Biden, lite, vad ska man säga, senil. Och CNN är ju inte direkt känd för tv-kanalen CNN. De är ju inte direkt kända för att vara stödja republikanerna. Men i alla fall en väldigt känd CNN-journalist som heter Wolf Blitzer intervjuade Nancy Pelosi för ett par dagar sedan. Och han insinuerade till att det är faktiskt demokraterna som förhalar och sätter stopp för att corona, att vad ska man säga, ett nytt federalt coronastödpaket ska komma ut. Och Nancy Pelosi blev ju rosenrasande och anklagade då vänsterliberala Wolf Blitzer och CNN för att vara en slags republikansk agent. En agent för republikanska partiet ungefär, va? Mm. Men hon liksom spårar ut totalt. Hon är arg, aggressiv. Hon liksom när hon pratar, hon har svårt att, hon är lite Joe Biden men mer aggressiv nu.
Mm, jag såg det klippet faktiskt, det var helt otroligt verkligen. Något mer?
Ja, majoriteten av väljarna i USA säger att de trots corona, trots arbetslösheten, så under nuvarande omständigheter, så säger enligt en väldigt ny opinionsundersökning av tror jag Gallup poll, säger majoriteten av amerikaner att de har det bättre idag än de hade det för 4 år sedan under Obama. Trots corona och trots den här arbetslösheten som sker nu. Så det visar att majoriteten av amerikaner säger att vi har det bättre under Trump. Trots de här skitomständigheterna som sker just nu under corona, så har vi ändå bättre under Trump.
Just det.
Mm. Så man önskar ju att de lägger sitt röst i valurnan på rätt sätt för att bekräfta det.
Precis. Ja, fortsätt.
Ja, ytterligare en här. Vi har snackat om den här Kenosha, den killen då, Kyle Rittenhouse, som sköt ihjäl en person i självförsvar i Kenosha i Wisconsin. Mm. Och en podd som du och jag pratade om, vi nämnde då att ett brott som han eventuellt kan fällas för, det är att han har vapnet han hade. Så han hade ju ett vapen då med sig. Vapnet, det har nu visat sig att han kommer inte att åtalas för ett vapenbrott, därför att han köpte vapnet lagligt i delstaten Wisconsin. Han följde alla lagar och regler i delstaten Wisconsin. Så han kommer inte att åtalas för något vapenbrott. Så det enda han kan åtalas för nu, det är ett mord i så fall. Men det är ju självförsvar det här handlar om. Så med stor sannolikhet, det åtalet som jag tror många fundera på, man, det är ju det här vapenbrottet, men det har inte skett något vapenbrott. Det enda är nu mordförsöket, men i USA så har man ju rätt till självförsvar, och videos som jag tittar på som finns är ju ganska solklara, va? Han är ju självförsvar, han blir attackerad.
Mm. Jag kan också säga att en av de här, en person där som har förhört har sagt att han sköt först, alltså inte Kyle Rittenhouse, utan att skott avlossades av en annan person. Och jag minns inte namnet på den personen, men det är person som är erkänt, jag sköt i luften visserligen, men jag avlossade ett skott först. Och ja, det visar ju att Kyle Rittenhouse var kanske inte ens den första som sköt, utan han hörde ett skott och sen så sköt han i självförsvar. Så att ja, vi får fortsätta följa det här fallet, för det är oerhört intressant ur ett självförsvarsperspektiv med amerikanska lagar.
Precis, och när man tittar, han trillar ju, om jag inte minns fel, så trillar han ju vid tillfälle, och när man trillar och det kommer folk springande och någon redan har skjutit ett vapen i luften, va, då är man ju livrädd. Och det är ju natt och det är mörkt, va, så man ser ju ingenting. Så att det är klart att man är livrädd, så att sannolikheten att han kommer att frikännas om han åtalas nu, om han ens åtalas, är ganska stora faktiskt. Mm. Så att man måste ju kunna försvara sig, så enkelt är det ju bara, när man blir attackerad.
Ja, visst. Ja, något annat?
Nej, det var nog det som jag hade i generella små uppdateringar.
Mm. Ja, men om vi kommer in då på utskottsförhöret med Amy Coney Barrett, alltså Donald Trumps nominerade domare till högsta domstolen. Jag följde hela första dagen, det var ju typ i måndags tror jag, då såg jag alla 6 timmar, satt klistrad framför datorn och såg. Men då var det inte så mycket förhör, utan det var mer att senatorerna gjorde sina utläggningar och hon gjorde sin egen plädering. Sen dess så har det hållits förhör och man har gjort ganska, ja, man har kommit med ganska skarpa frågeställningar till Amy Coney Barrett. Jag har sett en del lösa inslag, men jag vet att du har sett mycket mer än jag, så att, kan du berätta, Björn?
Jag har faktiskt tittat väldigt mycket, för att jag är väldigt, väldigt fascinerad av HD i USA. Sverige har ju liksom ingen motsvarighet till det egentligen, till hela processen och till då, vad ska man säga, HDs vikt i USA, hur den fungerar. Det är ganska mycket, det är den mest intressanta institutionen för mig i USA i alla fall, för man vet väldigt lite om den, och det är ju människor som sitter bakom de här domarrockarna och allting. Men samtidigt så att det är en väldigt intressant institution. Men för att kortfattat förklara vad som har pågått nu. Demokraterna är ju skitförbaskade. De drar ju hela tiden upp Gorsuch, Merrick Garland då, som var demokrat, som inte fick genomgå de här förhören, därför att senaten då hade ju majoritet. Även om det var Obama som var president, så var senaten i majoritet av republikaner. Så att de gapar och skriker hela tiden i de här förhören om hur galna republikanerna är som inte tillät Merrick Garland chansen, utan istället tillsatte Gorsuch och Kavanaugh. Så att de lever ju i historien, va. Nummer två, man märker att de är väldigt rädda för att framstå som sexister. De behandlar liksom Amy Coney Barrett med, hon är ju kvinna då, med silkesvanta ganska. Om du minns, de attackerar ju då Kavanaugh, det var ju fruktansvärt, va. Det var vidrigt hur de betedde sig, va. Och Gorsuch var väl inte riktigt lika illa, men det var liksom, han var man, honom kan man gå efter hur som helst ungefär. Man märker verkligen att de vågar inte, vad ska man säga, attackera en kvinna på samma sätt, utan det är lite grann som det här, vad ska man säga, den låga rasismens förväntningar ungefär, men på kvinnor, den låga, man vågar inte riktigt ställa och bete sig likadant, för det är en kvinna, vi måste vara lite snällare och trevligare ungefär. Så att man märker verkligen det. Och till exempel, ett exempel är ju då Cory Booker då, en senator då från New Jersey, om jag inte minns fel. Han är ju då en demokrat, och han var ju fruktansvärt aggressiv mot Kavanaugh framförallt, men även mot Neil Gorsuch. Och jag såg hela förhöret med honom igår. Han bad om ursäkt. Jag ber om ursäkt, jag måste fråga det här, och jag menar inte att kränka. Han liksom, det var som att herregud, det var så löjligt åt andra hållet, va. Och min tanke var att Amy Coney Barrett är stentuff. Hon har genomgått de här förhören 2 gånger tidigare, dels för distriktdomstolen, federala distriktdomstolen, och dels för circuit court. Så hon har gjort det här 2 gånger. Och en sån här kvinna i den här position är stentuff. Det är ingen snöflinga det här, va?
Nej.
Men de behandlar henne som att hon är en total snöflinga som inte kan hantera en tuff fråga, va?
Det är helt knäppt. Det blir fel åt andra hållet. För jag menar, hon är ju liksom, hon ska bli domare i högsta domstolen. Man ska vara rättvis, men man ska vara tuff. Så att jag menar, det är ju helt absurt.
Det har varit parodiskt alltså. Mm. Och demokraterna begriper ju inte riktigt vad syftet med ett senatsförhör är heller, va? Ta till exempel, jag tittar på i princip allihopa. Framförallt är jag intresserad av demokraterna när de pratade, för att man vet ju hur republikanerna, eftersom de vill ju då ha den här tillsatt, så de är ju snälla och trevliga, och de låter nomineringen då, Coney Barrett, prata väldigt mycket, va, så att de överlåter mycket till henne, och de är lite mer kompisaktigt så här, lite fika, liksom kaffe, liksom fika paus ungefär.
Mm.
Men demokraterna, man märker verkligen hon håller på. Det här ska vara ett förhör när hon ska svara på frågor. Men demokraterna, de är ju så arga för det som har skett förut, va? Och de är ju så arga för att de inte kan kontrollera det här. Det här är bara en formalitet. Coney Barrett kommer att bli tillsatt. Punkt slut.
Deras förhoppning, jag kan skjuta in det. Demokraternas enda förhoppning är att de kan få henne att komma ur balans så att någon republikansk kanske känner, nej men jag kan inte stödja henne. Det är det de hoppas på.
Ja, men det har de inte lyckats med. Jag har tittat på i princip alltihopa, va? Men de har inte lyckats. Det finns inte en suck. Det finns ingenting som överhuvudtaget har fått henne ur balans. Tvärtom, hon dribblar ju bort. Ja, men vi pratar om ett juridiskt geni, va? Precis som Gorsuch, precis som Kavanaugh och precis som Elena Kagan och Sotomayor och alla. Men det är juridiska geni, va? Extremt insatta, extremt intelligenta. De är naturligtvis väl förberedda, va? Så att när de här senatorerna då börjar ställa vad de tycker är tuffa frågor, nu ska jag verkligen nita dem, va? Då drar hon ju rakt upp. Antingen svarar hon, du ställer en politisk fråga och så kan jag inte svara på den därför att du ställer den. Du ber mig ta en ståndpunkt om politiska frågor och jag är inte här för politik. Eller så ställer de frågor där hon säger att ja, men din fråga, den är, det du tog upp är klausulen bla bla bla, men den klausulen är inte det relevanta i det här ärendet, och sen rabblar hon upp 3, 4, 5 stycken rättsfall och vilka klausuler som gäller och vilka delen av konstitutionen som gäller och vilka lagar som gäller, och det är liksom bara som att wow, liksom, okej, där var man liksom, där gjorde en slam dunk igen, va. Men demokraterna begriper ju inte, syftet med det här är att man ska fråga frågor, va? Men demokraterna, de är ju så arga så att man har en halvtimme, första par dagarna då får man en halvtimme var. Så demokraterna spenderar ju först då typ 28 minuter att hålla ett långt, långt tal. Hur mycket de hatar Donald Trump. Fokuset är, vi hatar Donald Trump, va? Så de raljerar om hur mycket de hatar Donald Trump och sen raljerar de om hur mycket de hatar republikanerna. Och sen ställer de en fråga och så fort Amy Coney Barrett öppnar pruten för att svara så avbryter de henne och säger att okej, nästa fråga, för vi har ont om tid, va? Det är helt parodiskt, alltså, som att, vänta nu, det här ska vara ett förhör och tanken är att vi ska ha en konversation, men ni bara raljerar över hur mycket ni hatar Donald Trump. Och de pratar också om sånt som är helt irrelevant. De spenderar 10-15 minuter och pratar om ett politiskt beslut som Donald Trump har tagit. Till exempel hans coronapolitik som har noll med förhören att göra, va? De liksom har ingen aning om vad de håller på med.
Nej.
Det är helt bisarrt, alltså.
Jag har några specifika frågor till dig.
Jag tänkte ett exempel till. Senatorn, vad heter hon? Maisie Hirono, hon är demokrat från Hawaii. Hon ställde en fråga till Barrett Coney. Har du våldtagit någon? Det som har varit tusa. Hon ville, för att hela poängen med det var för att konstatera att Kavanaugh är en våldtäktsman. Och då måste vi vara säkra på att du inte är en våldtäktsperson. Ungefär. Helt bisarrt.
Ja, verkligen. Jag tänkte så här, alltså hon har ju fått, det var några roliga saker jag såg, och det var, jag tror att det var Lindsey Graham som frågade, du har ett anteckningsblock där framme, liksom, många brukar ju skriva upp anteckningar för att komma ihåg vad de ska säga, vad har du skrivit, och han höll upp ett tom papper och sa, jag har inga anteckningar alls, utan jag pratar från huvudet, så det var ju ganska så här, då fattar man att du är skärp, du har koll, liksom, utan att behöva stöd.
Vänsterliberal media, det är bara inflikat, vänsterliberal media i USA hade skrivit, de hade skrivit rapporter om det där, att hon sitter med ett block och liksom försöker fuska ungefär. Så att vänsterliberal media hade redan antagit att de försökte fuska med anteckningar, så de blev nitade med.
Okej, okay. Ja, det var bra att veta. Men hon fick ju två, alltså, de här frågorna man alltid stör sig på, demokraterna, det är ju frågan om aborter, hon är katolik, så att ja, men hon tror att aborter är fel, och sen är det frågan lite grann om kanske gayäktenskap, alltså fick hon några specifika frågor om det, och vad svarade hon då?
Ja, absolut fick hon det. Det är precis det de fokuserades på, det här Roe versus Wade, och även då HD-domslutet som då John Roberts hoppa över till den liberala sidan med att han tillät homoäktenskap. Så hon fick ju frågan om det. Men hon refererar faktiskt till ett fall där hon, så att hon först och främst så svarar ju då att jag är en domare. Mina privata åsikter är helt, vad ska man säga, irrelevanta i sammanhanget, va? Det är ungefär som att, jag menar, om man, det var någon, jag tror nämnde, någon annan det kanske nämnde, men att om man har ett vapen eller om man inte har ett vapen, det betyder inte att man inte kan rösta om vapenfrågor, va? Man kan ha personliga åsikter, men som domare har jag integritet, jag måste följa lagar, jag måste följa konstitutionen och jag måste följa prejudikat, va? Så hon nämnde specifikt ett fall och hon sa, i det här fallet, jag kommer inte ihåg detaljerna faktiskt, men hon sa, i det här rättsfallet då som jag dömde i circuit court, så var en precedent, så hade ju HD, det var någonting om då homoäktenskap, och HD hade ju redan gjort ett prejudikat på homoäktenskap, och hon sa att jag följde det prejudikatet helt enkelt. Det var ju liksom någonting som jag var tvungen att göra. Mina personliga åsikter spelar ingen roll, det var ett prejudikat, så att jag följde bara prejudikatet, va? Så enkelt är det ju, va? Så hon gav ett exempel på ett relativt nyligt fall där hon hade dömt, där hennes personliga åsikt gick rakt emot hennes domslut, men att domslutet baserades på juridik och på HD-beslut. Och hon helt la sin personliga åsikt åt sidan. Så hon ville bara bevisa den ståndpunkten. Och sen, nu minns jag inte vilken senator som det var. Det var en av de republikanska senatorerna i alla fall. I sitt tal som räknade upp ett antal domslut som Coney Barrett hade gjort. Som gick emot, vad ska man säga, hennes antagna personliga åsikter. Och sa att hon röstade så här, hon gjorde så här, hon beslutade här, hon beslutade här. Och allt det går emot det som demokraterna påstår att de står för. Som andra ord, den republikanska, jag minns inte vem det var tyvärr, men i alla fall den republikanska. Så att det är någonting, när demokraterna kastar ur sig anklagelser så finns det alltid en republikansk senator som spenderar sin tid att helt enkelt säga att här är fakta, här är bevisen, här är domsluten. Och sen så säger han till då nomineringen då Coney Barrett att kan du det jag förklarar nu om dina domslut, kan du tillägga lite grann om det så att vi får höra det ur din egen mun ungefär.
Mm.
Så att det är inga problem, hon kommer att bli tillsatt utan problem. Blumenthal som är senator från Connecticut, han gjorde en motion idag i senatskommittén alldeles bara för en halvtimme sedan, där han la in att han ville senare lägga det här senatsförhöret till efter valet, men naturligtvis eftersom republikanerna är i majoritet i senaten så gjorde man en omröstning, det tog 4-5 minuter, så gjorde man en omröstning och den motionen röstades bort och förhören går vidare som det tänkt. Mm.
Ja, nej men hon, alltså allt tyder ju på att hon kommer att bli bekräftad. Hon verkar inte ha gjort bort sig utan tvärtom, hon verkar ha gjort det oerhört bra ifrån sig. Alltså jag är jätteimpad av det jag hört och sett och läst och så.
Ja, hon är extremt skarp, det är ju ingen snack om det, va? Hon är, det är en rockstjärna, det är liksom en superstar, det är ingen med det, va?
Men vad sa, den jag såg alltså på första dagen, det var Kamala Harris då såklart, Joe Bidens vicepresidentkandidat. Jag antar att hon har fortsatt ställa frågor, vad sa hon? Det är ju rätt intressant.
Jag minns inte detaljerna på Harris för att de liksom, det är det ena efter den andra, va? Men det jag minns är att Kamala Harris, hon är ganska aggressiv och hon är förbaskad aggressiv och så vidare. Va? Hon gjorde lite anklagelser, jag minns inte exakt, jag kommer ihåg generellt, för man går, det är ju tre dagar, den ena efter den andra, va? Men hon gjorde lite anklagelser och sen var det precis som jag nämnde nyss då att en republikansk senator som sen bröt ner anklagelserna och sen förklarade varför anklagelserna är helt enkelt lögn. Och faktiskt, en av anklagelserna, jag minns inte exakt vilken det var, jag kan kolla upp det här på nätet, det är enkelt att hitta, va? Men Coney Barrett sa att Kamala Harris ljög.
Mm.
Den republikanska senatorn sa rakt ut att Kamala Harris sa bla bla bla, minns inte exakt vad det var. Och då frågade han den republikanska senatorn, är det här sanning eller är det lögn? Och då sa Coney Barrett rakt ut, det är en lögn, det stämmer inte alls. Och sen då, den republikanska senatorn sa, det var det jag trodde, därför att bevisen, och det här, och sen rabblade han upp lite bevis då, och sa att det här är bevisen, och det visar då att de kallar dem för min kollega Harris, inte talar sanning.
Mm.
Så att det är inte oförväntat att de sitter och ljuger och försöker titta på, va? Men det funkar ju inte, va? Det är liksom gärdsgårdslag som spelar mot ett proffs, så enkelt är det ju bara.
Det är jätteintressant, en tanke som slog mig också när jag såg det här. Jag menar, det är ju Donald Trump som har nominerat henne och enligt alla mina egna iakttagelser och enligt allt man har läst så har hon väldigt bra karaktär, hög integritet. Och många menar ju att Trump inte har det. Det är såklart överdrivet, jag tycker bra om Trump, men ibland kan han ju inte bete sig, så är det ju liksom. Men likväl, jag menar, han har tillsatt människor med extremt hög integritet. Jag menar, Amy Coney Barrett, Mike Pence, det finns ju många exempel som helst på det. Verkligen, så han omger sig med väldigt bra personer, Donald Trump, medan Joe Biden, om man utgår från att han är en snäll kille egentligen, så gör han ju tvärtom då, verkar det som. Så att, ja,
det är det som är så synd att svensk media inte rapporterar om. De liksom, de tittar bara på det Trump säger, inte vilka han omger sig med och vilka personer han tillsätter och nominerar. Tittar man till exempel på nomineringarna till de lägre federala domstolarna, district courts och circuit courts, så är det också människor av extremt höga kvalifikationer, extrema experter i ämnet som då också har väldigt hög integritet. Men det krävs att man gräver lite grann för att lära sig om sånt där, men det gör ju inte svensk media. De bara tittar på tweet och tror att om Trump tweetar ut det här, då är ju Amy Coney Barrett en galning. Då måste ju hon vara en galning som är nominerad av Trump. Man antar liksom att det är så här guilt by association ungefär.
Mm.
Tyvärr.
Ja. När kommer man att rösta, om du vet, i utskottskommittén, och när blir det, alltså en full omröstning i senaten, där antar jag kommer ske innan valet 3 november?
Ja, absolut. Utskottskommittén, jag är inte säker, jag tror det var den 19 på måndag om jag inte minns fel.
Mm.
Men det är någonting som vi kan kolla upp och kolla, det kan vi lägga till något i nästa kan vi kolla, men jag tror det är på måndag om jag inte minns helt fel, men det är inom 4-5 dagar alltså. Sen hamnar det då i hela senaten och sen så de har gjort det solklart nu i senaten att de vill ha omröstningen innan valet, så det kommer ju ske då inom ja, 3 veckor då naturligtvis, 2 veckor förmodligen. Så att, och det finns ju ingenting som kan förhala det här. Jag menar med Kavanaugh då skulle man göra utredningar om man lyckas, men det finns ju ingenting, det finns noll som överhuvudtaget kan försena, senare lägga. Det finns ingenting som har upptäckts, kommit ut, media har inte rapporterat, hon har inte sagt någonting. Det här är liksom är det går som smort, det liksom går perfekt.
Okej. Okay. Ja,
det intressant. Finns ingen anledning överhuvudtaget att fundera på en förhållning, utan det här ska gå igenom punkt slut bara.
Just det. Ja, men det var lite om det om senatsförhören av Amy Coney Barrett. Om vi går vidare till dagens sista ämne då, och det jag tänkte vi ska nämna att New York Post, konkurrenten, den konservativa konkurrenten till New York Times, de har släppt en artikel igår som handlar om Joe Bidens son, Hunter Biden. Och Hunter Biden är ju ganska känd för att han var med i styrelsen för Burisma Holdings, ett sånt här företag i Ukraina, och det har varit mycket prat och diskussioner om fiffel. Donald Trump har varit inblandad i det. Och det var ju för att Donald Trump och Rudy Giuliani höll på att gräva i Hunter och Joe Bidens inblandning i Ukraina och möjliga skumma affärer där, som demokraterna tillsatte en riksrättsprocess i våras. Många har glömt det nu därför att Trump var frikänd och sen kom coronan och tog över hela liksom nyhetsflödet. Men det var i alla fall det som hände då. Men nu har New York Post fått de har fått uppgifter via alltså, en dator som Hunter Biden har lämnat in på en dataaffär i Delaware som innehöll en massa e-mail, och de här e-mailen innehöll alltså mail från den här styrelsen i Burisma till honom, och mejlen var ganska liksom brännande. Det handlade om att din pappa kan väl vara bra att du har introducerat oss till din pappa som då är vicepresident, och det där hela korruptionsgrejen finns, att han använde sin pappa för att få inflytande som då var vicepresident. Så att en stor grej där, och ja, vill du komma in och kommentera någonting?
Ja, vi kan ju nämna att Expressen, hör och häpna, jag höll på att svimma när jag, alltså, det var faktiskt, jag såg det i Expressen, jag såg det här med New York Post med, men jag såg det sen i Expressen och jag höll på att svimma då, att alldeles innan valet så tar Expressen upp någonting som visar att Hunter Biden och Joe Biden var inblandade i eventuell extrem korruption i Ukraina. Och det Expressen tar upp var i Sverige, som då naturligtvis hatar Donald Trump, så jag höll på att svimma när jag såg den i Expressen. Va? Värt att nämna ett par saker, va? Hunter Biden har ju noll. Hunter Biden kan lika mycket om energi. Och så Burisma då har ju med energi och naturgas och grejer. Hunter Biden kan ju lika mycket om det som jag kan om hjärnkirurgi. Alltså noll. Så han blev ju då, han fick ju hur många tiotusentals dollar i månaden för att sitta på i styrelsen för Burisma då. Mm. Som expert då för naturgasverksamheten i Ukraina. Naturligtvis var det inte därför han anlitades på den positionen, va. Och det är det som då republikanerna har snackat om i många år. Mm. Att han var där av någon annan anledning. Nu i alla fall har det framkommit att, och senaten håller på att titta på det här nu och liksom ska börja gräva i det här nu, republikanerna i senaten, för det är det de har pratat om väldigt länge, flera år. Att då det finns e-mails, påstådda e-mails i alla fall, vilket det var det Expressen och New York Post rapporterade om, att en av de högsta, vad ska man, en executive, en hög chef inom Burisma då e-mailade fram och tillbaka med Hunter Biden och tacka Hunter Biden för att Hunter Biden arrangerade ett möte mellan Burismas chefer och Joe Biden när Joe Biden var president. Joe Biden, vilket är värt att nämna, har fullständigt, vad heter det, nekat till att sånt här har skett. Joe Biden har sagt, jag har ingen aning om sånt här, jag har ingen aning om vad jag snackar om, jag har inte varit inblandad i något med min son Hunter eller någonting med Burisma. Så nu kan det inte bara visa sig att Hunter har arrangerat ett möte, utan det här visar ju också att Joe Biden har blåljugit om sitt involverande i hela det här, i den här korrupta affären helt enkelt. Mm. Va? Så det här är ju en massiv sak som om det här visar sig vara sant, och det kommer ju bekräftas, det kommer ju komma ut så småningom, och det här kommer ju bekräftas då, om det här visas vara sant, vilket eventuellt det kan göras, därför att påstå så finns det ju en hard drive med alla de här e-mailsen. Om det här visar sig vara sant, om Donald Trump genomgick en riksrättsprocess över Ukraina, om Joe Biden vinner valet och det här visar sig vara sant, då måste man absolut genomgå en riksrättsprocess med Biden. Och skillnaden här är att det finns verkliga bevis att Biden kan ha brutit mot lagar och varit korrupt när han var vicepresident i USA. Och det är det som jag tror, men demokraterna, för de liksom sopar i det här under mattan nu. Jag såg att både Facebook och Twitter stänger konton som sprider den här informationen. Även om det här kommer, de har till och med, Twitter tror jag var stängd i New York Posts, stängde av New York Posts Twitterkonto. De gör allt nu för att försöka stoppa skadan.
Ja, och där har fått oerhört mycket. Jag försökte själv, jag ville testa det där, för jag läste om det i morse, så jag tog länken då till New York Post-artikel om de här e-mailen och la ut dem på mitt Twitter-konto, och sen så klickade jag send eller publicera, och då stod det att ja, det här, den här, jag kan till och med läsa vad de skrev, jag ska kolla här nu vad de skrev, då stod det så här: vi kan inte slutföra denna begäran eftersom länken har identifierats som tänkbart skadlig av Twitter eller av våra partner. Besök hjälpcentret om du vill veta mer. Alltså, det gick inte att posta den här artikeln från New York Post, och jag är ju bara en vanlig liksom användare i Sverige. Så att jag menar, de har verkligen stängt av den här artikeln. Och man kan tycka att är det deras sak att avgöra om det här är sant eller inte? Nu tyder mycket på att det är sant, men vi vet inte än till 100%, det ska sägas. Det kan hända att det inte är det, vi vet inte. Men mycket tyder på att det är sant. Men alltså motsatsen då, allt skvaller om Trump och hans inblandning i Ryssland, där vi vet att anklagelserna haglade, och där vi vet att det var inte sant, de anklagelserna, det vet vi då liksom. Ja. Så jag menar, de fick flöda fritt på spridas. Sociala medier.
Precis.
Ja. Och jag vet också att Donald Trumps presssekreterare Kelly McEnany, hon har försökt dela det på Twitter, och hon vart också avstängd. Jag tror till och med hennes konto vart avstängd. För hon
det
är ju,
stämmer.
Ja, så att oerhört liksom censurdrivet av Twitter, och det här har fått väldigt mycket kritik då i liksom av amerikanska politiker och på alla möjliga håll.
Ja, Facebook är samma sak. De stoppar spridningen, och de säger att vi måste bekräfta den här informationen först, men varför gör de inte likadant när det sprids disinformation om Donald Trump?
Mm.
Det här visar ju också, det här är sånt extremt hyckleri som pågår, va? Demokraterna gapar om att Ryssland hjälper Donald Trump vinna valet och bla bla bla. Men Facebook, Twitter, vänsterliberal media i USA gör allt de kan för att hjälpa Joe Biden vinna valet. Om inte det är att influera ett val, då vet jag tusan vad liksom influens, val, liksom hur man influensar ett val helt enkelt, va? Men på något sätt så räknas inte det här som att försöka influensa ett val, utan det är liksom bara business as usual, och det beror på att det sker från vänsterliberal, demokratisk, vad ska man säga, från den sidan helt enkelt, va? Och då liksom räknas det inte. Det är så fruktansvärt att man blir spyfärdig alltså, ursäkta mitt språk.
Vi kan börja avrunda, och då kan vi säga en annan sak, men det går in på det vi har pratat om nu. Så att i natt så kommer det hållas 2 townhall-möten. Det var ju så här att i natt skulle egentligen den andra presidentdebatten mellan Donald Trump och Joe Biden hållas, men C-SPAN ville ha det här helt online därför att Trump har fått corona och så vidare, och Trump vägrade, så han sa då ställa in, så att det vart ingen debatt. Men däremot så kommer det att hållas 2 separata townhall-möten, ett som anordnas av NBC News där man då håller ett townhall-möte med Donald Trump, och ett som anordnas av ABC där man då håller ett townhall möte med Joe Biden, och båda hålls samtidigt klockan 8 p.m. Eastern Time, alltså typ klockan 02 svensk tid i natt. Och jag gissar att Donald Trump på sitt townhall-möte kommer att prata jättemycket med Hunter Biden, därför att han har gjort det hur länge som helst, och nu kommer det här som en bombshell som Trump absolut inte kommer att låta bli att använda sig av, skulle jag tro. Så att man kan väl säga att det här är oktoberöverraskningen lite grann.
Ja, absolut är det det. Och det ska bli intressant att se tittarsiffrorna. Vem är det som får mest tittare? Min gissning är att Trump kommer att få betydligt fler tittare. Både om det är NBC och ABC, båda är ju då, vad ska man säga, ingen är ju kabelkanal, utan båda är ju vem som helst kan se på dem.
Mm.
Så det ska bli intressant att se hur mycket tittarsiffror de får. För det kan också ge en indikation på, liksom, jag tror att Trump kommer att få betydligt fler tittare. Jag tänkte också på det här. Jag tror du nämnde det också första debatten då mellan Biden och Trump. Jag var inte superimponerad av Trumps beteende nödvändigtvis, va? Utan han kunde ha gjort bättre beteende där, va? Så att rent strategiskt så är kanske det här faktiskt gynnat Trump, att det slutar, att det gick åt det här hållet, va? Oavsett varför. Att town halls tror jag hade gynnat Trump mer, därför att han kan lite mer kontrollera. Han behöver inte liksom bete sig som en buffel mot en motståndare, utan han har liksom scenen för sig själv. Och han kan kontrollera flödet lite bättre, va? Så jag tror att strategiskt sett så tror jag det här är bättre för Trump än en debatt just nu.
Ja, och därtill är ju Trump oerhört mycket mer underhållande. Vem lyssnar helst på 1,5 timme, Trump eller Biden?
Precis.
Du behöver inte ens fundera. Utan det
precis,
liksom,
och det är därför jag tror. Därför drar han mer tittare. Mm. Och då kan han ta och raljera om det här med Hunter Biden, Joe Biden, de här e-mail-informationen som har kommit fram. Så att från ett politiskt perspektiv så tror jag att det här gynnar Trump och skadar naturligtvis Biden av flera skäl.
Ja, men vad bra, då har vi fått en uppdatering. Så tack Björn.
Tack så mycket.
Det var avsnitt 1206 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som finns för att erbjuda det perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna på swishnummer 070-30-28-95-0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.
Thank you.